Vi ska börja ikväll i Apostlagärningarnas 9:e kapitel. Jag kommer att läsa ur gamla bibelöversättningen när det gäller Nya testamentet, därför att den är trots allt lite mera ordagrann och därmed ibland lite mera svårläst, men den är lite mera ordagrann än den gamla översättningen, än den nya. Apostlagärningarna 9, de två första verserna. Men Saulus, som alltjämt andades hot och mordlust mot Herrens lärjungar, gick till överste prästen och utbad sig av honom brev till synagogorna i Damaskus, för att om han funne några som vore på den vägen, vare sig män eller kvinnor, han skulle kunna föra dem bundna till Jerusalem. Ja, det här var namnet på de första församlingarna. De hette inte Philadelphia, de hette inte Betel, de hette inte ens Brunskogs kyrka, utan de hette Vägen. Varför gjorde de det? Det ska vi ägna oss åt lite grann ikväll. Vad ligger det för tanke bakom? Apostlagärningarna 18 stryker under detsamma. Det här är alltså ett uttryck som kommer gång på gång, inte minst just i Apostlagärningarna. 24-26 verserna ska vi läsa där. Men till Efesus kom en jude vid namn Apollos, bördig från Alexandria. En lärd man, mycket förfaren i skrifterna. Denne hade blivit undervisad om Herrens väg och talade brinnande i anden och undervisade grundligt om Jesus, fast han allenast hade kunskap om Johannes döpelse. Han begynte och att frimodigt tala i synagogan. När Priscilla och Aquila hörde honom tog de honom till sig och undervisade honom grundligare om Guds väg. 19:e kapitlet, verserna 8 och 9 också. Det handlar om Paulus. Därefter gick han in i synagogan. Under 3 månader samtalade han där frimodigt och övertygande med dem om Guds rike. Men när några av dem förhärdade sig och var ohörsamma och inför menigheten talade illa om den vägen, vände han sig ifrån dem och avskilde lärjungarna och samtalade sedan dagligen med dessa i Tyrannus lärosal. Församlingen är på väg. Så enkelt är det egentligen. Vi är inte framme. Vi är på väg. Och vi befinner oss alltså i en vandring. Och vi har ett mål för den vandringen. Och grundmodellen, det som man så att säga hade som förebild när man kallar församlingen för vägen, eller den vägen. Det var ju bara en väg. Jesus är vägen, inte en bland många. Det man tänker på är ju förstås ökenvandringen. Israels folks vandring ut ur Egypten och till löfteslandet. Till det mål som Gud hade lovat. Paulus säger detta rent ut i 1 Korinthierbrevets 10:e kapitel. Vi ska läsa där från början, 13 verser. Ty jag vill säga er detta, mina bröder. Våra fäder var alla under molnskyn och gick alla genom havet. Alla blev de i molnskyn och i havet döpta till Moses. Alla åt till samma andliga mat och alla drack till samma andliga dryck. De drack nämligen ur en andlig klippa som åtföljde dem, och den klippan var Kristus. Men de flesta av dem hade Gud inte behag till. De blev ju nedgjorda i öknen. Detta skedde oss till en varnagel för att vi inte skulle ha begärelse till det onda så som de hade begärelse därtill. Ej heller ska ni bli avgudadyrkare som somliga av dem blev. så är ju skrivet: folket satte sig ner till att äta och dricka och därpå stod de upp till att leka. Låt oss inte heller bedriva otukt så som somliga av dem gjorde, varför också 23 000 föll på en enda dag. Låt oss inte heller fresta Kristus som somliga av dem gjorde, varför de också blev dödade av ormarna. Knorra inte heller så som somliga av dem gjorde, varför de också blev dödade av fördärvaren. Men detta vederfors dem för att tjäna till en varnagel, och det blev upptecknat till lärdom för oss som har tidernas ände in på oss. Därför, den som menar sig stå, han må se till att han inte faller. Inga andra frestelser har mött er än sådana som vanligen möter människor. Och Gud är trofast. Han ska inte tillstädja att ni blir frestade över i förmåga, utan när han låter frestelsen komma ska han också breda en utväg därur så att ni kan härda ut i den. Ja, det är ju ingen uppmuntrande text, kan man tycka, det här. Här varnas det både för begärelser och för knorranden och för frestelser och lite av varje. Och poängen i det hela är att akta dig för det där, för att då kommer du att ligga död i öknen. Vi måste kanske, för att inte tappa nåden som begrepp, lite mer sätta oss in i själva tankegången. Den dyker nämligen upp på ett annat ställe i Nya testamentet, och det är i Hebreerbrevet. Vi ska gå till det tredje kapitlet i Hebreerbrevet. Och så där syftas det tillbaka på ökenvandringen. Från början, de första två verserna till en början. Därför, ni heliga bröder, ni som har blivit delaktiga av en himmelsk kallelse, ska ni akta på vår bekännelses apostel och överste präst Jesus, hur han var trogen mot den som hade insatt honom, liksom Moses var trogen i hela hans hus. Vi hoppar till femte versen. Och väl var Moses trogen i hela hans hus och som tjänare till ett vittnesbörd om vad som framdeles skulle förkunnas. Men Kristus var trogen såsom en son. En son satt över hans hus. Och hans hus är vi, så framt vi inte änden håller fast vår frimodighet och vår berömmelse i hoppet. Så säger den helige ande: idag, om ni får höra hans röst, må ni inte förhärda era hjärtan, så som när de förbittrade mig på frestelsens dag i öknen, där era fäder frestade mig och prövade mig fastän de hade sett mina verk i 40 år. Därför blev jag förtörnad på det släktet och sa: alltid far de vilse med sina hjärtan. Men de ville inte veta av mina vägar. Så svor jag då i min vrede: de ska inte komma in i min vila. Se därför till, mina bröder, att inte hos någon bland er finns ett ont otroshjärta, så att han avfaller från den levande guden. Utan förmana varandra alla dagar så länge det heter idag, på det att ingen av er må bli förhärdad genom syndens makt att bedra. Ty vi har blivit delaktiga av Kristus, så framt vi eljest inte änden håller fast vår första tillförsikt. När det nu sägs: idag, om ni får höra hans röst, må ni inte förhärda edra hjärtan så som när det förbittrade mig. Vilka var då det som förbittrade honom fast de hade hört hans ord? Var det inte alla det som under Moses hade dragit ut ur Egypten? Och vilka var det som han var förtörnad på i 40 år? Var det inte det som hade syndat i vilkas kroppar föll i öknen? Och vilka gällde den ed som han svor att inte skulle komma in i hans vila? Vilka, om inte dem som hade varit ohörsamma? Så ser vi då att det var för otros skull som de inte kunde komma dit in. Eftersom nu ett löfte att få komma in i hans vila ännu står kvar, må vi alltså med fruktan se till att icke någon bland er en gång befinnes ha blivit efter på vägen. Ty det glada budskapet har vi mottagit såväl som det, men för dem blev det löftesord de fick höra till intet gagn, eftersom det inte genom tron hade blivit upptaget i dem som hörde det. Ja, här är ju nu samma tanke beskriven, fast på ett lite annat sätt. Jesus var trogen och Moses var trogen. Och idag, om ni får höra hans röst,
så må också ni vara trogna och jag.
Det är troheten det går ut på. Och vi måste tänka lite grann på judiskt vis och inte på svenskt vis. Eller på grekiskt vis, för vi har lärt oss av grekerna och inte av judarna. När det står talat om tro i Bibeln så handlar det alltid om det som så att säga utgör stommen i en relation. Trohet och tillit. Trohet och tillit. Det handlar alltså inte om teologisk övertygelse i och för sig. Det handlar inte om att vara så spiksäker på sin sak som man till och med knyter näven i luften. Det handlar om trohet och tillit. Bibeln talar inte i första hand om tro på läror, utan om tro på en person. Tillit och trofasthet. Ändå står det ju här i 4:2 att det glada budskapet hade inte blivit upptaget i dem genom tron. Och då måste vi förstå lite grann vad Bibeln säger om trons natur och om hur tron så att säga väcks till liv i oss. Och då är ju poängen den här att folket gick ut på en vandring. Och Gud hade lovat att leda dem till ett annat land. Och vandringen hade alltså ett speciellt mål, ett bestämt mål. Och det var ju för målets skull som man gick. Inte bara för att få lite motion och få röra på benen så att säga. Men det var nu ingen bekväm vandring det här. Det var ingen resa i en första klass kupé med luftkonditionering och tågvärdinnor som flyger fram och tillbaka och serverar små juiceglas på vita silverbrickor. Utan det är istället en ganska strapatsfylld färd. Å andra sidan, målet var värt strapatsen. Det var inte vilket mål som helst. Utan precis som såna här som klättrar på Himalaya, vad de nu ska där och göra, det har jag aldrig riktigt förstått. För jag tycker inte målet är värt att uppnå. Stå där och frysa. Men det är kanske bara jag som tycker. Men i alla fall, man underkastar sig ju ganska stora strapatser när man tycker att målet är något att ha. Sen kan ju smaken vara lite delad som sagt om hur ett värdefullt mål ska se ut. Men nu var det alltså så att Gud drar iväg med sitt folk och han lovar dem ett mål. Och då är tanken den att man ska vara så inställd på Guds mål att strapatserna på vägen gör inte så hemskt mycket. Och så länge man har den inställningen så lever man ju så att säga för målets skull. Man har målet i sikte. Man är, om jag får uttrycka det på vanlig svenska, målmedveten. Men efter ett tag så blir man inte så målmedveten längre, utan då är man mera ökenmedveten. Man tycker det gnisslar mellan tänderna och sanden och hemskt vad varmt här är och ska vi behöva gå här och svettas och vad tjatigt detta var och vad tråkigt detta var och vi längtar tillbaka till Egypten och rödlöken och fisken och gurkorna och vad det är mera som man radar upp inför sin inre syn. Ja visst, man har tappat sin målmedvetenhet. Och när man gör det, då blir plötsligt resan outhärdlig. Den resa som fortfarande består i att eldstoden går före om natten och molnstoden går före om dagen. Ja visst, anden är där och Gud är där och skorna slits inte ut och manna regnade 6 dagar i veckan. Och, ja men det är ju inte så tokigt i alla fall. Jo då, det är det visst det.
Nu måste vi bygga oss en guldkalv här och vi måste ordna till det på något annat vis där. Man har blivit ökenmedveten istället för att vara målmedveten. Och det är liksom det Paulus vill varna för. Det är liksom det Hebreerbrevet varnar oss för. Har ni glömt målet? Har vi glömt målet? Är vi så oerhört nutidsorienterade? Skäms vi så för att kristendomen är ett opium för folket när den talar om att vi är på väg till ett löftesland? Därför är det så här att om vi tappar målet ur sikte och målet liksom bleknar för oss, då drabbas vi ju omedelbart av resans strapatser. Därför att det är ju ingen bekväm resa Gud har dragit ut oss på. Ibland står vi i talarstolarna och säger att kom bara till Jesus och ordnar sig allt. Jo visst, det kan väl hända. Men samtidigt så säger skriften att om vårt hopp till Kristus bara gäller denna tiden, då är vi de ömkligaste av alla människor. Då har vi verkligen blivit lurade. Därför att resan är ju full av strapatser. Om vi gör dig till en rättfärdig människa i en ond värld, så har vi ju faktiskt satt dig i en ganska svår belägenhet. Om rättfärdigheten består i att man åtminstone ibland vänder andra kinden till, så har man ju inte gjort livet lättare för sig på kort sikt. Men på lång sikt har det blivit desto bättre. Och det är för den långa sikten som vi lever. Poängen i detta i sin tur är ju det här att all synd medför egentligen en vinst på kort sikt. Synd straffar sig. Men den straffar sig på så lång sikt så vi tänker att ja, den dagen, den sorgen, eller då är jag säkert död, eller det får någon annan betala, eller det är inte så petigt, det ordnar sig alltid. Synd är destruktiva handlingar som lönar sig på kort sikt och kanske straffar sig på lång sikt. No, men då kan man vända på steken. Rättfärdighet, det är ett liv som kanske inte lönar sig på kort sikt, men som lönar sig desto bättre på lång sikt. Och detta med att bli omvänd som människa, det handlar ju väldigt mycket om att få ett annat perspektiv, ett annat synsätt, ett förnyat sinne som Bibeln säger, ett annat sätt att tänka, en annan vishet, att börja tänka på lång sikt istället för att bara tänka på kort sikt. Att bli mera målmedveten än ökenmedveten. Att så att säga ha målet för sin vandring ytterst sett på andra sidan graven. Därför att ju mer vi har det, desto mer frigörs kraft till vandringen själv. En kraft som vi aldrig kan ta oss på annat sätt. Vi ska bläddra till den 49:e psalmen i Saltaren. Och innan vi läser psalmen i dess helhet så ska vi notera den 14:e versen. Det är för den versen skull egentligen som jag har tagit den här psalmen. Där står det, den vägen går det, dårar som det är. Ja, vad går vi för en väg? Har den något mål? Eller har vi så att säga glömt bort målet och bara vandrar i cirkel? Vi ska läsa hela psalmen. Hör detta alla folk. Lyssna här till alla ni som lever i världen, både låga och höga, rika såväl som fattiga. Min mun ska tala visdom och mitt hjärtas tanke ska vara förstånd. Jag vill böja mitt öra till lärorikt tal. Jag vill yppa vid harpan min förborgade kunskap. Varför skulle jag frukta i olyckans dagar när mina förföljare så ondska omgiver mig? De förlitar sig på sina ägodelar och berömmer sig av sin stora rikedom. men sin broder kan ingen förlossa. Eller ge Gud lösepenning för honom. För dyr är lösen för hans själ och kan inte betalas till evig tid, så att han skulle få leva för alltid och undgå att se graven. Nej, man ska se att visa män dör, att dårar oförnuftiga förgås liksom det. De måste lämna sina ägodelar åt andra. De tänker att deras hus ska bestå i vinnerligen, deras boningar från släkte till släkte. De uppkallar jordagods efter sina namn. Men en människa har mitt i sin härlighet inget bestånd. Hon är lik fänaden som förgörs. Den vägen går de, dårar som de är, och de följs av andra som finner behag i deras tal. Som en fårjord drivs de ner till dödsriket där döden blir deras herde. Så får de redliga makt över dem när morgonen gryr, medan deras skepnader förtäras av dödsriket och ej får annan boning. Men min själ ska Gud förlossa ifrån dödsrikets våld till han ska uppta mig. Frukta inte när en man blir rik, när hans hus växer till i härlighet, ty av allt detta får han vid sin död inget med sig. Och hans härlighet följer honom inte dit ner. Om man också prisar sig välsignad under sitt liv, ja, om man än berömmer dig när du gör dig goda dagar, så ska dock vars och ens själ gå till hans fäders släkte, till dem som aldrig mer ser ljuset. En människa som mitt i sin härlighet är utan förstånd, hon är lik fänaden som förgörs. Ja, människor uppkallar jordagods efter sig. Människor bygger på olika sätt mausoleer över sig själva. För att om möjligt också överleva sin egen bortgång. Till ingen större nytta och inget större värde. Ska vi försöka hitta ett mål för vår vandring, ett mål som ligger på denna sidan graven, då är vi dårar. Ty allt kommer att tas ifrån oss och det vet vi. Det enda mål som inte kan tas ifrån oss är det som ligger på andra sidan graven. Och det gäller ju för oss att vara målmedvetna. Det är ju nästan lite fult att vara det i vår tid. Då är man inte riktigt samhällstillvänd och man är inte riktigt nutidsorienterad och man är inte riktigt engagerad. Men i själva verket är det precis tvärtom. Det är först när jag har mitt mål i säkerhet på andra sidan, som det inte spelar så stor roll om jag överlever här och nu. Det förstår jag kan ge av mig själv. Då kanske jag kan acceptera att mitt liv på denna sidan förkortas. För att jag inte ska insnärjas i tanken att ha mitt mål på denna sidan och på nytt så att säga bli en dåre. Av allt det här får man vid sin död ingenting med sig. Och det är viktigt att vi förstår att vi är på väg. Och att vi håller i minnet att vandringen har ett mål. Vi ska nu gå till andra Moseboks 8:e kapitel och titta lite grann på hur det lät innan man gick ut ur Egypten. Vi ska lyssna till en liten ordväxling mellan Mose och farao. 8:e kapitlet, andra Mosebok, och det är 24-27 verserna vi ska läsa där. Och Herren gjorde så. Stora flugsvärmar kom in i faraos och i hans tjänares hus. Och överallt i Egypten blev landet fördärvat av flugsvärmarna. Då kallade farao Mose och Aron till sig och sa: gå stad och offra åt er Gud här i landet. Men Mose svarade: det går inte an att vi gör så. Ty vi offrar åt Herren vår Gud sådant som för egyptierna är en styggelse. Om vi nu inför egyptiernas ögon offrar sådant som för dem är en styggelse, ska de säkert stena oss. Så låt oss nu gå 3 dagsresor in i öknen och offra åt Herren vår Gud så som han befaller oss. 3 dagsresor. Ja visst. Hur lät det när folket hade gått 3 dagsresor ut i öknen? Det måste vi kolla. Vi går till 15:e kapitlet i andra Mosebok.
22 versen. Därefter lät Mose israeliterna bryta upp från Röda havet och de drog ut i öknen Sur. Och 3 dagar vandrade de i öknen utan att finna vatten. Så kom de till Mara, men de kunde inte dricka vattnet i Mara, till det var bittert. Därav fick stället namnet Mara. Då knorrade folket emot Mose och sa, vad ska vi dricka? Men han ropade till Herren, och Herren visade honom ett visst slags trä som han kastade i vattnet, och så blev vattnet sött. Där förelade han folket lag och rätt, och där satte han det på prov.
Ja, det tog bara 3 dagsresor in i öknen så var målet bortglömt. Och inte bara målet, utan också vandringen genom Röda havet. Vi har ett ganska kort minne. Och nuet har en kolossal förmåga att behärska vårt tänkande. Det heter ju ibland att man ska leva i nuet. Ja visst, det finns de som ständigt lever i det förgångna, och det finns fantasifulla figurer som ständigt lever i framtiden. Man kan fly ifrån nuet. Det är inte det jag rekommenderar. Men vi kan ibland bli så upptagna av det som händer just nu att vi blir fullständigt som så att säga en barkbåt på oceanen som kastas hit och dit av varje våg, ingen stadga i våra liv. Därför att vi djupast sett inte har ett riktigt mål, och vi har heller inte något riktigt minne av vad Gud har gjort. Bosse läste ju här förut ur den 103 psalmen. Förget inte vad gott han har gjort. Tänk vad lätt vi gör det. Och ibland gör vi en hedersak av att glömma bort allt vad Gud har gjort. Vi säger så här, man kan inte leva på gamla välsignelser. Jojomän. Det finns all tillfällen i livet då man är tvungen till det. Då det kan vara väldigt nyttigt att inte glömma bort vad gott han har gjort. Därför att det råkar knastra lite ökensand mellan tänderna. Och Gud har inte glömt oss. Får man inte lov att klaga? Jo då, det får man visst det. Det är inte det som är poängen. Man får gärna klaga bara man inte tappar målet ur sikte. Job klagade i högan sky. Men han sa ändå, jag vet att min förlossare lever. När Jesus hänger på korset så klagar han med. Min Gud, varför har du övergivit mig? Men han som ändå hade makten att kliva ner från korset, han gör inte det. För han har målet i sikte. Och det är så viktigt att vi är målmedvetna. Därför att den målmedvetenheten, det som Bibeln kallar för vårt hopp. Hoppet är att vara målmedveten. Det skyddar oss, så att säga, ifrån många frestelser och många benägenheter att liksom på nytt börja leva bara för detta livets skull. Folket skulle gå 3 dagsresor ut i öknen. Och när man hade gjort det så hade man tappat målet ur sikte. Men någon annan går i folkets ställe och i vårt ställe 3 dagsresor ut i ensamheten, ut i dödens land, i dödsriket. På 3:e dagen uppstånden igen ifrån de döda. Och här möter vi på nytt den här symboliken som så att säga går i fullbordan vid påsken när Jesus dör och uppstår. Vi bläddrar till Filipperbrevets 3:e kapitel. Börjar läsa i den 10:e versen. Paulus skriver om sig själv så här. Ty jag vill lära känna honom och hans uppståndelses kraft och få känna delaktighet i hans lidanden, i det jag blir honom lik genom en död sådan som hans, om jag så skulle kunna nå fram till uppståndelsen från de döda. Icke som om jag redan hade vunnit det eller redan hade blivit fullkomlig, men jag far efter att vinna det eftersom jag själv har blivit vunnen av Kristus Jesus. Ja, mina bröder, jag håller inte för att jag ännu har vunnit det, men ett gör jag. Jag förgäter det som är bakom mig och sträcker mig mot det som är framför mig och jagar mot målet för att få den segerlön som hålles framför oss genom Guds kallelse ovanifrån i Kristus Jesus. Må därför vi alla som är fullkomliga ha ett sådant tänkesätt. Men om så är att ni i något stycke har andra tankar, ska Gud också däröver ge er klarhet. Dock så vitt vi redan har hunnit något framåt, så låt oss vandra vidare på samma väg. Mina bröder, var också ni mina efterföljare och se på dem som redan vandrar på samma sätt som jag, eftersom ni ju har oss till föredöme. Ty, det är så som jag ofta har sagt er och nu åter måste säga under tårar. Många vandrar såsom fiender till Kristi kors och deras ände är fördärv. De har buken till sin Gud och söker sin ära i det som är deras skam. Och deras sinne är vänt till det som hör jorden till. Nu talar alltså Paulus om människor som tagit emot tron på Kristus. Och som åter börjar att mera ägna omsorg åt detta livet än att ha målet i sikte på ett sådant sätt att det nya livet liksom kan flyta fram ur hoppet. Hoppet som ger oss så mycket kraft. Många vandrar som fiender till Kristi kors, säger han. Ja visst. Resans strapatser är en delaktighet i Kristi kors. Hans kors som innebar att han gick 3 dagsresor ut i öknen. Samma börda läggs inte på oss, men en delaktighet i den bördan måste vi räkna med. Och hur ska vi orka med det? Utan att det bara blir kämpig verksamhet av allt sammans. Vi behöver ett levande hopp. Ett levande hopp. Och därför ska vi gå nu tillbaka till Hebreerbrevet. Därför att Hebreerbrevet handlar egentligen om hur tron väcker hoppet och hur hoppet väcker tron. Gud ger oss löften. Han tar oss med på en färd och han har lovat oss ett löftesland. Vi litar på Gud. Och vi tror på hans löfte. Betyder det att allting ordnar sig simsalabim här och nu? Nej, inte alls. Tvärtom. Tron på löftet får inte allting att plötsligt förvandla sig. Utan tron på löftet växer hoppet om att vi ska nå fram till löfteslandet. Och det här är viktigt därför att i modern karismatisk teologi blandar man ihop de här begreppen och säger det att tron, den får saker och ting att hända nu med samma. Hoppet är bara en andra sortering av tron som möjligen kan få saker att hända någon gång i framtiden. Så är det inte. Utan tron på löftet väcker ett levande hopp. Och ett levande hopp är kraften som förvandlar mitt liv och bestämmer min färdriktning. Och det är alltså det levande hoppet som gör mig trogen idag emot honom som vars löften jag tror på. Jag litar på honom som ger mig löftet. Den tilliten gör mig trogen idag fastän jag ännu inte har fått mer än lite grann av det som löftet lovar. Det är poängen. Vi ska se på några ord om det här nu i Hebreerbrevet. Tionde kapitlet och 19 versen. Eftersom vi nu, mina bröder, har en fast tillförsikt att få gå in i det allra heligaste i och genom Jesu blod. I det att han åt oss har invigt en ny och levande väg dit in genom förlåten. Det är genom sitt kött. Och eftersom vi har en stor överste präst över Guds hus, så låt oss med uppriktiga hjärtan gå fram i full trosvisshet, bestänkta till våra hjärtan och därigenom renade från ett ont samvete och till kroppen tvagna med rent vatten. Låt oss oryggligt hålla fast vid hoppets bekännelse, till den som har givit oss löftet, han är trofast. Och låt oss akta på varandra för att uppliva varandra till kärlek och goda gärningar. Jesus har öppnat en ny väg. Och den första församlingen hette Vägen. En ny och levande väg, sägs det här. Hur ser en levande väg ut? Har du sett en levande väg någon gång? Ja, det är inte så vanligt. Men när det tänds ett levande hopp i ditt hjärta, då börjar du vandra en levande väg. Du har fått ett mål. Du litar på honom som gav dig målet. Och hoppet är den kraft, den inspiration som driver dig vidare. På samma sätt som de som klättrar på Himalaya tänker på målet, så att de inte tycker allt för synd om sig själva om det blåser och snöar lite grann. Och då är det alltså så att när vi tror på löftet, då väcks hoppet och hoppet bringar oss på vandring. Och det är alltså en olycka på sitt sätt att vi talar så lite om hoppet som vi har. Mycket talar vi om tron och mycket talar vi om kärleken, aldrig talar vi om hoppet. Undra på att vi är trötta. Hebreerbrevet 11:1. Om du ska ägna dig åt bibelöversättning och vill börja med en svår vers, så rekommenderar jag Hebreerbrevet 11:1. Det är en av de ruskigaste verserna i Nya testamentet, är jag fast övertygad om, fast jag inte är någon bibelöversättare. Det är nämligen en underbar satsförkortning som gör att man kan tolka det nästan hur som helst. Och läser du lite olika moderna översättningar ska du se att det finns allt och ingenting att välja på. Här står det så här: tron är en fast tillförsikt om det som man hoppas, en övertygelse om ting som man icke ser. Ja, är nu tron beroende av hoppet eller är hoppet beroende av tron? Ja, så man kan översätta på bägge visen. Och det är det som är poängen. Därför att när jag tror på löftet så väcks hoppet. Och när hoppet vaknar, då blir jag trogen. Tron och hoppet är alltså så intimt sammankopplade med varandra att man kan inte tänka sig det ena utan det andra. Och jag tror att det är också därför som det i verkliga väckelsetider alltid har talats mycket om himlen. Och när temperaturen kallnar så talar vi inte längre om himlen, utan då är det här och nu. Enbart. Och det är inte fel att tala om här och nu, men vi kan inte göra det som en ersättning till det som föder ett levande hopp och öppnar en levande väg i våra liv. Och när vi sen läser resten av det 11:e kapitlet så ska vi finna det. Att det handlar ju inte om folk som gick omkring och var spiksäkra och därför fick allt vad de önskade sig. Utan det handlar hela tiden om människor som hade sitt mål på andra sidan graven. Därför fick de ibland det de behövde. Men andra fick inte. Somliga fick uppleva både det ena och det andra, men andra blev så söndersågade i tro. Och det var tro i alla fall. Varför det? Jo, därför att de levde det liv som bara hoppet kan framkalla hos oss.
Och därför så kommer ju sammanfattningen sen i början på 12:e kapitlet. Alltså, då vi nu har omkring oss en så stor hop av vittnen, må vi lägga av allt som är oss till hinder och särskilt synden som så hårt omsnärjer oss, och med uthållighet löpa framåt i den tävlingskamp som är oss förelagd. Och må vi därvid se på Jesus, trons hövding och fullkomnare, på honom som istället för att ta den glädje som låg framför honom utstod korsets lidande och aktade smäleken för intet, och som nu sitter på högra sidan om Guds tron. Ja, på honom som har utstått så mycket gensägelse av syndare. På honom må ni tänka så att ni inte tröttnar och uppgivens i edra själar.
Alltså kampen mot uppgivenheten. Och vi har 1000 olika knep och tricks för oss för att få fart på Guds folk igen. Och vi eldar under pannorna och vi talar om allt som behöver göras. Och det är väldiga proklamationer och appeller. Ja visst, alla blir så trötta så de sjunker ihop i bänkarna. Vi behöver ett levande hopp. Ett levande hopp. Därför att då går vi för självtryck. Jesus såg inte så att säga på det som låg närmast framför honom i tiden. Då hade han inte låtit sig korsfästas. Han hade siktet på andra sidan graven. Och må vi se på honom och lära just detta av honom. Det är det som är poängen i Hebreerbrevet. Inte att man kan få vad man önskar sig om man bara är säker. Det är en förvanskning av Hebreerbrevets budskap. Är tron och hoppet så sammanflätade, så må vi ju också minnas att troheten består i kärlek. Tron, hoppet och kärleken är inte tre från varandra mer eller mindre löst skramlande bitar, lösgjorda från varandra, utan det är en helhet där det ena inte går att tänka utan det andra. Och när Paulus alltså skall undervisa om kärleken, så säger han: och nu vill jag ytterligare visa er en väg, en övermåttan härlig väg. Det handlar inte om att ja, se så, marsch, pannkaka, iväg nu och älska varandra så gott det går. Utan kärleken väcks med hoppet. Slutar vi tala om himlen, så torkar både tron och kärleken in. Så enkelt är det. Låt oss be. Herre, vi vill be dig att du ger oss en vishetens och uppenbarelsens ande, så att vi kan få ett levande hopp. Så att vi ser vilket hopp du har kallat oss till. Herre, vi är kanske allt för nutidsdominerade. Vi som lyssnar på nyheterna i radio så där en gång i timmen och hela tiden blir så oerhört fixerade vid varje sekund som går förbi. Jäktade blir vi, trötta blir vi, uppgivna blir vi. Herre, vi skulle vilja kunna leva i nuet på ett annat sätt. På det sätt som växer till liv när vi får ett långt sikte. När vi får själva slutmålet i sikte på ett nytt och levande sätt. Bara du kan ge oss det. Vi ber att du av nåd också ger oss detta som en gåva. För att våra liv ska kunna förvandlas utan att det blir våra prestationer. Utan att det blir våra svettiga ansträngningar. Utan att det blir så att vi hela tiden knorrar och klagar under vägen. Amen.